Idag så ska jag predika om något som jag tycker kanske är det bästa som finns. Och för länge sedan när jag började läsa, inte jättelänge sedan, men det är ändå några år sedan nu, sedan jag började läsa teologi, så tyckte jag alltid att det mest intressanta i teologin är människors egna vittnesbörd om Gud. Och ofta de vittnesbörden som vi kanske mest är vana vid är de som vi fick här innan idag. Andra människor som vi delar livet med som berättar om det här är Gud, det här betyder Jesus för mig och så vidare. Och jag har intresserat mig jättemycket för Nya Testamentet och tycker det är superspännande. Och en stor del är just för att det här är olika människors vittnesbörd om vem Jesus är. Och vad Jesus har gjort och vad det sen betyder för hela världen. Så idag så ska jag prata om vem Jesus säger själv att han är i Johannes evangeliet. Och Johannes evangeliet har jag jobbat jättemycket med. Och jag brukade åka till en bibelskola och undervisa om Johannes evangeliet. Så då hade vi en hel dag om bara Johannes och gick igenom olika teman och så här. Så det här tycker jag är jätteroligt och det har varit jättespännande att få förbereda den här predikan. Just för att få gå tillbaka till gamla anteckningar och gå tillbaka till texterna och själv få bli ställd inför vem Jesus själv säger att han är. Johannes evangeliet är väldigt väl skrivet. Väldigt genomtänkt. Det finns 7 stycken jag är-ord av Jesus. Vid 7 tillfällen säger han jag är och så säger han någonting som han är då. Det finns 7 stycken tal som han har och det finns 7 stycken tecken som sker. De första 7 tecknena eller de 7 tecknena sker i den första halvan av boken mellan kapitel 2 och kapitel 12. Och det kallar man för tecknens bok. Och kapitel 13 till kapitel 18 eller 17 kallar man för härlighetens bok. För 13 till 17, det är bara ett enda långt tal. Det utspelar sig på bara några timmar. Och det är jättespeciellt. De andra evangelierna, de berättar om den här kvällen precis innan Jesus dödas. Men de har det bara som en liten, liten del. Men Johannes har liksom flera kapitel om det här. Det är jättehäftigt. Men de här jag är-orden, de är ganska speciella de också. Det som är ännu mer speciellt är att vid 3 eller 4 tillfällen i Johannes evangeliet så säger Jesus bara jag är. Och ofta så översätter vi det här och det är inte helt fel. Men man översätter det som att jag är den jag är eller det är jag. Eller ni frågar efter den här personen, ja det är jag. Och då kan man säga så, jag är. Men vi som har läst Gamla testamentet och vi som har lärt känna Gud, vi ser också bakom de här orden från andra Mosebok 3 och 14 när Mose säger, vem ska jag säga har sänt mig? Och Gud svarar, jag är. Och det ligger liksom där och lurar i bakgrunden. För Jesus säger det här innan han har dött och uppstått, det är innan någon har förstått att vem han egentligen är. Eller de flesta har inte förstått vem Jesus är. Så under Johannes evangeliet så kan man se att Jesus försöker berätta vem är jag egentligen. Och i Markus evangeliet, där får man en helt annan bild av Jesus. Det finns till och med de som jag inte håller med om, men de som påstår att Jesus kanske inte ens visste vem han var i Markus evangeliet. Han kanske går runt och tror att han är en profet, men det visar sig att han var Guds son. Men han visste inte det själv. För i Markus så är det så lurigt. Jesus säger alltid till alla demoner, säger han tyst. Ni får inte säga det till någon. När Jesus går på vattnet och kommer in i båten så säger lärjungarna, vem är den här personen egentligen? Det här är helt sjukt, han kan inte hålla på så här. Medan i Matteus evangeliet, när Jesus kliver i båten, då faller lärjungarna på knä och tillber honom och säger, du är sannerligen Messias. Och det är det här sättet som de olika vittnesbörden, inte enligt mig då, gör bilden av Gud svårare utan rikare. Vi kan se att de här olika personerna vill berätta olika sidor av vem Gud är. Och i Johannesevangeliet så får vi en väldigt speciell sida. Jag brukar själv tänka att det här är nog så som Gud själv uppfattade det när han gick på jorden. Att han sa, jag är ju vägen, sanningen och livet. Och människorna sa, men berätta vem du är. Och han säger, jo men jag är Messias. Och de bara, men vi vet ju inte vem du är. Ungefär så är hela Johannes evangeliet. Det är jättetydligt från vårt håll vem Jesus är. För vi sitter och läser. Men människorna verkar inte fatta någonting. De sju jag är-orden är de följande. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden till fårfållan. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag är vinstocken. Och de sträcker sig från kapitel 6 till kapitel 15. Så de här verkar inte vara uppdelade i de här två delarna som jag innan pratade om. Utan verkar vara över hela Johannesevangeliet. Och de här jag är, som bara är jag är, de börjar i kapitel 8. Och den sista kommer i kapitel 18 i ett semane. När Judas kommer med den stora truppen och säger så här, nu ska vi hitta Jesus och ta honom till fånga. Och så säger några så här, vi söker efter Jesus från Nasaret, vet ni vem det är? Och då säger Jesus, jag är. Och då står det att alla föll på knä. Och så reser de sig och säger, vi söker. Och så säger Jesus så här, vem var det ni sökte, sa ni? Jo, Jesus söker vi, sa han, ja men det är jag. Och så låter han dem ta honom och så går de därifrån. Så det blir som en sista demonstration där. Jesus är verkligen den han är. Och han visar det. Och sen säger han, men allt det här måste ske, så nu går vi. Och vi kommer tillbaka till det senare. Den stora frågan som jag ofta ställer mig när jag läser Nya Testamentet och gamla och så här, det är, varför används dessa bilder? Varför används dessa orden för att beskriva Gud? Vad är det som är så speciellt med det här? Varför är Gud en herde till exempel? Eller varför säger Jesus att han är en grind? När vi som har läst mycket Bibel, vi ser de här som ganska naturliga bilder. För att de har blivit det för oss. Men det är inte säkert att de var det för dem. Eller så var de det kanske för en annan anledning än att Jesus säger det. Och det är det jag vill prata om idag. Så när Jesus säger att jag är livets bröd. Då så är det i en del i berättelsen. När Jesus precis har gett mat åt 5000 personer. Eller 5000 män plus kvinnor och barn. Så kanske 15 000 personer egentligen. För de hade ju mycket barn på den tiden. Och de flesta gick i hela familjer. Och det var så det gick till. Väldigt mycket människor fick mat av väldigt, väldigt lite mat. Och det är väldigt häftigt. Och så kommer människorna efter och säger så här. Vad kan du ge oss för tecken? Så att vi kan se och det och tro på dig. Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen. Så som det står skrivet att han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarar då. Sannerligen jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då bad de honom. Herre, ge oss alltid detta brödet. Jesus svarar då, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det här är ganska intressant att människorna nästan förstår att när de har fått all den här maten precis innan av den här personen, det måste vara någonting speciellt. Och de hör den här berättelsen från när Israels folk fick mannat i öknen. Den finns där närvarande i deras liv. Och så frågar de, det är nästan som att de säger, det här som hände precis, är det tecknet? Är det det som är det som hände innan? Och Jesus säger, ni tror att det här är maten som ni ska få. Ni tror att mannat är det som ni ska leva på. Men det jag säger är att det är mig ni ska leva på. Det är jag som är brödet. Att Jesus ens har kommit blir tecknet i sig. Det är det som är brödet som kommer från himlen. Och det är det som Johannes pratar om gång på gång. Det eviga livet. Och det eviga livet i Johannes evangeliet är inte alltid om tid. Som i Matteus evangeliet så blir det väldigt tydligt att här handlar det om den sista tiden. Och då påbörjas ett evigt liv. Ett liv som inte tar slut. Men när Johannes pratar om det, då säger han att den som tar emot Jesus idag, den kommer ha evigt liv idag. Och därför så verkar det som att Johannes pratar inte direkt om tid, utan mer om kvalitet. Det blir ett annat sorts liv för den som tar emot Jesus idag. Det blir ett evigt liv. Ett liv som inte tar slut. Jesus, han avslutar med att säga så här: var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett fadern utom den som kommit från Gud. Han har sett fadern. Sannerligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Lägg märke till, har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen, det vill säga Jesus, är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Och här är det som att Jesus förutsäger korset. Många tolkar det här som att det handlar om nattvarden. Och det säger jag att kan man göra. Men jag själv skulle säga att det här handlar om korset. Jesus ger sitt kött för att världen ska leva. Jesus dör för att världen ska ha liv. Nästa gång Jesus pratar om vem han är när han säger jag är världens ljus. Och jag skulle säga att här finns det två olika tydliga bilder från Gamla testamentet som kommer in i spel här som människorna kanske känner till. Det ena är skapelseberättelsen. Och det andra är det här ljuset som Israel ska vara, som leder människorna till Gud. I Jesaja 49:6 så står det så här: Gud säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Och i Johannes prolog i kapitel 1, de första 18 verserna, så säger Johannes här: ordet som blev kött, det här ordet som allting blev till igenom, det är själv Gud och det är människornas ljus. Och Jesus säger, jag är världens ljus, jag är det som allting utgår ifrån, men jag är också det som leder människorna till frälsning, till fadern. Från Jesaja 9:2-7 så står det så här: det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem på deras axlar är borttaget. Förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som befläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Och väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Jag tänker mig att det är det här som folk hör när Jesus säger, det är jag som är världens ljus. Och Jesus säger till och med, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så det finns de här två tydliga profetiska tilltalen. Att ljuset är det som leder oss till fadern. Ljuset är det som för oss hem till Gud igen. Men ljuset är också ursprunget. Där allting kommer ifrån. Innan så var det mörkt och sen kom Jesus och då var det ljust. Och sen vände Jesus och började prata om sina herdebilder. Det ena är att han är grinden till fårfållan. Vilket jag själv alltid tyckte är ett ganska märkligt bildspråk. Att säga att man är grinden. Men Jesus verkar, tycker jag, ändå få det att funka just för att Det finns i Gamla testamentet flera profetior, Hesekiel bland annat, om de dåliga herdarna. De herdarna som tjuvar och inte bryr sig om folket, eller inte bryr sig om fåren, står det. Och så står det i psalm 118 att det här är Herrens port, här får de trogna gå in. Och precis i versen efter så talas det om den där stenen som ratas och som sen blev en hörnsten, som också används om Jesus. Så Jesus säger att jag är grinden, för det är Jesus som är porten, det är han som är vägen in till Fadern. Det är endast genom Jesus som någon kan gå in till Guds rike. När han pratar om herden så tycker jag att Gamla testamentet har nästan lite för mycket om att vara en god herde. Psalm 23 är väl kanske den mest typiska om den gode herden. Men jag tycker själv att det finns så mycket om profeterna. Så jag ska läsa några olika delar som jag blir berörd av när jag hör att Jesus säger att jag är den gode herden. Som i Jesaja 40 så står det: er Gud kommer, Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Så herden är ju Gud själv i Jesaja. I Mika så står det: men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från fortiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utlämnat tills dess hon som ska föda har fött. Då ska det som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han ska träda fram som en herde med Herrens kraft i Herren sin Guds höga namn. Och folket ska bo i trygghet. Nu då han blir ärad över hela jorden. Han ska vara fredens herre. Och i Hesekiel så säger Gud att jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David, och han ska valla dem. Han ska valla dem och han ska vara deras herde. Och lite senare säger han: min tjänare David ska vara kung över dem. De ska alla ha en enda herde och de ska leva efter mina lagar och trofast hålla mina bud. Så när Jesus säger att jag är den gode herden, så säger han inte bara att han är en som tar hand om sitt folk, utan han säger: jag är både Gud, Messias, kung, jag är tryggheten själv, det är jag som för människorna in till det goda, till Guds rike, till Guds gårdar. Nästa gång Jesus säger någonting om sig själv, det är när Lazarus precis har dött. Det här tycker jag är en väldigt stark berättelse, inte bara för att Lazarus blir uppväckt från de döda, utan för på det sättet som Jesus möter Lazarus syskon, Marta och Maria. Och det är intressant, för att Marta och Maria tycker jag själv oftast talas om när det är den här berättelsen om att Maria sitter och lyssnar och Marta är den som sköter om där hemma eller så. Och en av mina lärare var väldigt noga med att påpeka att Marta gör ju inte fel som tar hand om hemmet, utan Marta gör fel som att påpeka att alla borde göra som jag. Maria gör ju rätt för Maria. Men här får vi möta Marta och Maria på ett helt annat sätt. Marta är den som först kommer ut och möter Jesus på vägen till Lazarus grav. Och där har de en ganska intressant samtal, där Jesus säger: Lazarus kommer inte längre vara död. Och så säger Marta: nej, jag vet att han kommer uppstå på uppståndelsens dag, men hade du varit här, då hade han sluppit dö nu. Och då säger Jesus: nej, men det är inte riktigt så det kommer ske. Han kommer uppstå nu. Tror du på det här? Tror du att jag är den jag är? Och då säger hon: jo, men jag vet att du är Messias. Jag vet att du är Guds son. Och det här är den andra gången någon bekänner det här. Den första gången är precis i början av Johannes evangeliet, när Natanael möter Jesus. Han som säger: kan det komma någonting gott från Nasaret? Och Jesus säger till honom att: jo, men jag såg dig där och där. Och då säger han: du är sannerligen Messias, Guds son. I de andra evangelierna så är det Petrus som bekänner att Jesus är Messias. Och han är den enda, förutom i Markus, där det är också en grekisk soldat, eller en romersk soldat, som säger att wow, han måste vara ett Guds son. Men i Johannes evangeliet så är det tydligt från början. Alla vet det som läser. Den här Jesus vi nu kommer läsa om, det är Messias, det är Guds son. Det är Gud själv. Det är helt öppet och tydligt för alla som läser Johannes evangeliet. Ändå så väljer Johannes att lägga in Martas bekännelse. Och det här kanske ni har hört, men en kvinnas vittnesmål på den här tiden var inte värt särskilt mycket. Det krävdes 3 kvinnors vittnesbörd för att fylla en mans vittnesbörd. Men här så säger Jesus att nej, men det du säger är sant. Och att de två möts, det kan vi tänka oss. För Jesus möter kvinnor på olika ställen och vill känna honom som en person som inte gör skillnad på det sättet. Men att Johannes väljer att ta upp det här, det är anmärkningsvärt. Och det är väldigt häftigt. Och jag tänker mig att det tyder på att för de här människorna så var vittnesbördet om vem Gud är viktigare än vem som sa det. Det är viktigare att lära känna Gud än att se till person och döma människor beroende på vem man är. Så när Marta säger att Jesus är Messias, Guds son, så säger Jesus att jag är uppståndelsen. Jag är livet. Det är jag som är brödet. Det är jag som är vägen in. Och det intressanta här, det är lite, nu ska jag bli lite extra nördig då. Men sånt här är sånt som jag sitter och läser om hemma. Om när egentligen kom den här idén om att människan ska uppstå igen. För under en stor del av Gamla testamentet så kan vi läsa att när människor dör, då dör de. Och man tackar dem för det här livet. Och vi fortsätter att bära deras arv. Vi fortsätter bruka deras jord. Och vi tackar dem för vad de har gjort. Men det finns väldigt lite om att de ska komma tillbaka på någon sorts sista dag egentligen. Det här dyker upp senare. Och under den tiden mellan Gamla Nya Testamentet, det som vi kallar för den intertestamentala perioden. Där kommer det hur mycket texter som helst om det här. Och massor med skrifter som berättar om att då och då när Messias kommer, då så ska alla uppstå. Eller på Herrens dag, då ska alla uppstå igen. Och det finns ju verkligen i Gamla testamentet, det är inte det. Men det är inte så tydligt som när vi ens kommer till Nya testamentet. Där Jesus utan problem säger att jo, men jag är uppståndelsen. Och det är väldigt häftigt, tycker jag. Att Jesus menar att det här har varit idén från allra första början. Det är bara att ni inte har sett det. Men nu har jag kommit och visat det för er. Allt det som Jesus säger till Marta bekräftas bara kort därpå när han kallar på Lazarus och han kommer ut ur graven. Fortfarande inlindad i de här tygbitarna som han har på sig. Och det tänker jag mig måste också varit en väldigt märklig erfarenhet för de människorna som var där. Som var också ganska många. Det var ganska många människor där. Detta är det sjunde tecknet i Johannes evangeliet. Det är den här händelsen som avslutar tecknena innan Jesus börjar ha sin kväll med lärjungarna. Det är också på det här sättet som Johannes demonstrerar att det sista tecknet och det tydligaste tecknet på att allt det här som ni har hört om Jesus är sant, det är uppståndelsen. När ni ser uppståndelsen, då vet ni att detta är sant. Då vet ni att det var på riktigt. Och det är precis det här som händer när lärjungarna möter Jesus igen. I Johannes 20, de har låst in sig bakom, de har satt en bom för dörren. Och helt plötsligt står Jesus mitt ibland dem och säger, var inte rädda, frid vare med er. Ta emot helig ande, så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och då är jag plötsligt så förstår de. Just det. Men ännu tydligare blir det för oss som läser Johannes evangeliet. Som har lagt upp det så här snyggt. Och visar att det sjunde tecknet är uppståndelsen. Och sen kommer ett långt tal och ett möte. Och sen kommer Getsemane. Och så dör Jesus. Och vad händer sen? Jo, men sen uppstår han ju. Och då fattar vi. Just det. Allt vi har läst innan är sant. Eftersom nästa del kom också. Hade inte uppståndelsen skett, då hade vi kanske inte vetat. Då hade vi inte sett att allt det här var sant. För vi hade inte fått det där tecknet. Den sjätte gången som Jesus säger någonting om vem han är när han pratar med lärjungarna. Och det här tycker jag kanske är en av de mest intressanta gångerna. Jesus pratar med lärjungarna och säger att jag ska gå iväg, jag ska förbereda för er, jag kommer komma tillbaka, men ni kommer inte kunna gå dit jag går. Och så säger några så här, men var ska du gå någonstans? Och så bara, men jag ska gå till min fader och där ska jag förbereda för er. Och han har många rum så det kommer vara lugnt liksom. Och då så säger Filippos så här, men hur kommer vi dit då? Eller hur ska det gå egentligen? Och så säger Jesus, det är jag som är vägen, sanningen och livet. Och det här blir som en sammanfattning av allt det han har sagt innan. Det är han som är grinden, som är vägen. Det är han som är livet, som är brödet. Det är han som är sanningen, som är den äkta bilden av vem Gud är. Om du vill lära känna Gud så ska du se på Jesus. Om du vill veta vem Gud är, lär känna Jesus. Det här säger Johannes precis i början. I kapitel 1 och vers 18 så säger han så här. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud, alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Och just det här ordet förklara. När man som jag läser nyhetsmentet på grekiska och så här, då jobbar man med något som heter exegetik. Och det här kommer just från det här ordet, förklara. Exegesis på grekiska. Som betyder att lägga fram eller lägga ut eller belysa. Och det Johannes säger är att ingen har egentligen sett Gud. Och jag tycker det är väldigt spännande. Men i gamla testamentet så läser vi om hur Mose faktiskt ser Gud. Trots att både före och efter så sägs det att ingen kan se Gud. Den som ser Gud kommer förtäras. Eller hur? Men Mose får ju se baksidan av Gud. Och får se liksom ryggen eller nacken eller så här. Och med det sagt så skulle jag vilja säga att Gud är inte osynlig utan osedd. Och skillnaden är att Gud inte är hur ska man säga, transcendent eller han är frånvarande. Någonting som är osynligt kan ju vara här, men vi kan inte ta på det, vi kan inte känna det, vi kan inte se det. Men sån är inte Gud. Gud är däremot helig och kan inte bli sedd av människan. Och det är därför Jesus kommer, för att visa vem Gud är. För han är Gud själv. Och han demonstrerar, och det tydligaste tecknet när vi ser Gud, det är när han hänger på korset. Där är vem Guds djupaste natur är. Där är sanningen om Gud. Den sista gången som Jesus säger någonting om vem han är, när han pratar om vinstocken. Det här är också en sån grej som jag själv förundras över, att man använder det här bildspråket. Paulus pratar också om vinstocken i Romarbrevet 10-11. Och jag tycker det är ett ganska märkligt språk. I Sverige kanske vi skulle pratat om äppelträd. Eller ek kanske. Eller björk. Men vinstocken, den är bra att prata om i runt Medelhavet. Alla vet vad en vinstock är där liksom. Första gången jag läste var jag tvungen att slå upp det, för jag såg framför mig alltså en stock som ligger ner. Och det, så är det ju inte. Så det, ja. Man är ju från olika kulturer och så. Så är det. Tur vi har Google nu för tiden. Men det här med vinstocken är ganska speciellt, det här talet. Jesus har ju redan berättat för lärjungarna och egentligen för alla som lyssnar på honom vem han är. Jättetydligt. Jag är vägen, sanningen, livet. Jag är brödet. Jag är ljuset. Jag är uppståndelsen. Allt det här är liksom jättetydligt. Men nu kommer fortsättningen. Vinstocken blir som ett förberedande tal eller ett förord för det som kommer sen. Jesus säger, jag är vinstocken och ni är grenarna. Och min fader, han är trädgårdsmästaren. Och han skär bort allt som inte bär frukt och kastar det på elden. Och det som bär frukt, det ansar han så att det bär ännu mer frukt. Och så säger Jesus, förbli i mig så kommer jag förbli i er. Och här blir som på något sätt ett avstamp som säger, ni vet att allt det här är sant. Och nu kommer er del i det. Jesus är ursprunget till allt. Han är livet själv. Och det är endast hos honom som vi bär god frukt. Skillnaden från de andra jag är-orden är att det här fungerar som en uppmaning. Vi ska förbli i honom. Vi uppmanas att förbli hos Jesus och följa honom. Att göra faderns vilja och leva som Jesu ljus i den här världen. Att göra faderns vilja i Johannes evangeliet särskilt, det är att leda människor till frälsning så att de tar emot det eviga livet. Som inte nödvändigtvis är det eviga utan tid, utan en kvalitet. Vi uppmanas att leva ett liv som förmedlar det eviga livet som Jesus har förmedlat under hela sin tid när han gick på jorden innan korset. Alltså, uppväcka döda. Förvandla vatten till vin, kanske. Någon ska göra, någonstans. Bota sjuka. Profetera. Det är ett liv som är evigt i kvalitet. Ett liv i anden. Ett liv nära Jesus. Det är ett liv som återspeglar Guds rike och vad det egentligen handlar om. Som är fred, som är frid, som är kärlek. Och framförallt den självutgivande kärleken. Jesus säger i Johannes 17 att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det här är precis i slutet på Johannes 17. I början av Johannes 13 så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Och så säger han så här, ni är inte längre mina tjänare utan ni är mina vänner nu. För en tjänare vet inte vad dess mästare håller på med. Men vänner vet. Och jag har låtit er veta vad som ska hända. Därför är ni mina vänner. Och så avslutar han kvällen med att säga, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och sen går de ut i ett semane. Och sen ger Jesus sitt liv för sina vänner. Och vi läser ofta detta genom Paulus. Som på ett fantastiskt sätt visar att när Jesus dör, så befriar sig från synden. Och det är fantastiskt. Vi får träda in till fadern. Men när Johannes skriver det här, så skulle jag vilja påstå att han försöker också visa att den här självutgivande kärleken som sker på korset, det är vårt exempel. Det är vad vi ska följa. Det är så vi ska leva. Vill du leva ett evigt liv, så ska du ge ditt liv. Så de här 7 olika jag är-orden, jag tänker mig att de vill förmedla 3 saker som är lite gemensamt. Det ena är att Jesus är Messias, han är herden, han är uppståndelsen, han är kungen. Han är det som Gamla testamentet har förutsagt. Det andra är att Jesus är världens liv, att utan Jesus finns ingenting. Jesus var med i självaste skapelsen och Jesus är den som upprätthåller allting. Det är ur Jesus som livet som vi lever strömmar. Och det sista är att Jesus är Gud. Och jag tycker detta syns bäst i ett semane när han säger jag är och de faller ner på knä. Det är en väldigt häftig scen som utspelar sig där. Det är kväll, det är ganska högt tryck i Jerusalem, det är påskhögtid. Och Pilatus, han har svårt att hålla ordning på judarna som är lite så här sura för att romarna har byggt ett jättestort hus precis vid templet för att kunna hålla koll på tempelgården. Och det liksom bubblar av revolution i hela landet. Och det dröjer faktiskt inte ens 100 år innan romarna har totalt tryckt ner judarna, vilket är fruktansvärt. Men det är det här som på något sätt kokar under den här kvällen. Och det är nästan ingen som förstår att Gud själv är där. Och ingen som ser att det är Gud själv som sitter och ber i den här trädgården. Och gråter blod. Och önskar att det skulle vara över. Men han tar ändå stegen. Och så får han demonstrera sin makt en sista gång. Och alla faller på knä. Och sen så går de. Det är väldigt starkt. Det är väldigt häftigt. Det är fullt av liksom paradoxer och ironi. Och det är ett otroligt drama som utspelar sig. Och allt det här är egentligen bara den första delen av evangeliet. Den första delen av evangeliet är, vem är Jesus? Och den andra delen av evangeliet, det är vad Jesus säger sen. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Vi sänds ut i världen för att berätta om vem Jesus är. Och vad det betyder för alla människor. Vi sänds för att leda människor till brödet, till ljuset, genom grinden in till herden, till uppståndelsen och livet, till sanningen, till att sedan bära god frukt av vinstocken, till Jesus, Messias, Guds son, vår Herre och frälsare. Det finns en teolog som har berört mig väldigt mycket, framförallt när jag började läsa teologi. Han levde under andra världskriget och var tyvärr inte så jätteaktiv. Han fick inte vara kvar i Tyskland. Han var schweizare och var aktiv i Tyskland. Han fick inte leva kvar där för att han satt sig upp mot nazisterna. Han säger så här i en bok. Han har skrivit extremt mycket. Så mycket så att det borde vara olagligt. Men mycket av det är väldigt bra. Och han skriver så här i en bok att teologin, alltså kännedomen om Gud, den finns inte före vår egen erfarenhet av Gud. Alltså, bilden av Gud är alltid subjektiv. Den är alltid från vårt perspektiv. Och därför tror jag det är så viktigt att både lyssna till varandra och höra varandras vittnesbörd om vem Jesus är. Och läsa om honom. Om de som kände honom. De som gick med honom. De som har liksom den här förstahandsinformationen om Jesus. Jag tror det är så viktigt för att vi ska få lära känna Gud. Och lära oss mer av vad han vill. Och vad han vill göra i världen eller i Finneröja. För min del så handlar det mycket om att göra såna här stora, övergripande studier av hela böcker. Jag tycker det är fantastiskt kul att få bara läsa varje mening långsamt i hela boken. Det är jättehärligt och jag uppmanar er att testa det. Ni kan börja med en liten bok som Filemonbrevet. Det är bara 18 verser eller någonting. Och sen kan ni gå på Lukas. Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Som halva Nya testamentet i text. Extremt mycket. Så mycket vittnesbörd om en Gud är. Och så häftigt. Men jag tror verkligen att den här bilden av Jesus som han ger själv i Johannes evangeliet är viktig för oss för att förstå både vem han är, men kanske ännu viktigare för att förstå vilka vi är och vad det betyder att Jesus är den han är. Och den här sändningen är en sån stor utmaning. Men så härlig utmaning. För Jesus säger också i Johannes 15. Ni blir inte ensamma. Jag sänder en hjälpare. Anden. Sanningens ande. Och han ska påminna er om allt som jag har sagt. Ni blir inte ensamma. Och det är fantastiskt. Vi ber tillsammans.